Ja, välkomna till rådet. Mitt namn är Hasse Sundqvist. Och idag har vi ett litet speciellt råd därför att vi har två av rådsmedlemmarna på distans. Marianne Laxén sitter i Bromarv. Hej, Marianne.
Hej, det är jag.
Och Klaus Bremer är i Lappland. Hallå, Klaus.
Jo, hej.
Bra, och Gitta har jag med mig här. Gitta Dahlberg har med mig här i studion. Hej på dig, Gitta.
Hej, hej.
Om vi börjar med vad ni har funderat på. Vi ska diskutera lite. Idag ska vi faktiskt diskutera om coronaläget i Finland och vilka restriktioner som vi bör ha för att klara av det. Men för det så vill jag göra den sedvanliga rundan med er och vad ni har funderat på. Om vi, Marianne, börjar med dig.
No, jag har ju gått omkring här på landsvägarna i Bromar och filosoferat över livets gång. Men en sak som jag fäste uppmärksamhet vid var en liten nyhet i tidningarna om en undersökning som har gjorts det var en grupp på 55-74-åringar som hade blivit intervjuade om sin vilja att jobba vidare. Eller att arbeta, och det såg ju ganska, vad ska jag nu säga, ganska positivt ut, att det var en majoritet av de här som gärna ville jobba också över pensionsåldern, men hellre på det sättet att man skulle minska i arbetstid, men de var också villiga att minska i lön. Och det här tycker jag låter på ett sätt jättefint, eftersom det är just en sån flexibilitet som vi säkert behöver. Och också arbetsgivarsidan var intervjuad i det här, och de var också liksom, vad ska vi säga, positivt inställda till det här, trots att utgångspunkten då när den här undersökningen gjordes var det att plus 55-åringar blir diskriminerade i arbetslivet. Men det här öppnar ju på ett sätt en liksom en viss möjlighet i alla fall att få folk att arbeta. Men sen en annan sak som jag skulle vilja ta upp, och det hör till de här filosoferande. Jag läser ju en hel massa när speciellt nu under pandemitiden, men också förut. Och ibland kändes det på det sättet att nu har jag snart läst alla böcker och nu får jag börja med Tolstoj på nytt. Men jag måste berätta åt er att jag har hittat två alldeles underbara böcker som är debutböcker. En är finlandssvensk Ulrika Hansson som har skrivit Jaktlaget, som handlar om en vad heter det, målsjakt i en österbottnisk by. Helt perfekt bok att läsa. Och sen en svensk, hon heter Lydia Sandgren, samlade verk 700 sidor, en debutbok. Jag har kommit bara till hälften, men den verkar helt vansinnigt underbart den också. Så att om ni har tid så gå och ta och låna.
Jag har fått bra boktips här. Inte så att Jaktlaget är uppe i Terjärve som det handlar om, inte
ja,
så?
Ja.
Jag kommer på, ja. Men ja, fick vi boktips samtidigt. Om vi går över till Klaus då, du är uppe i Lappland och kör omkring med sommardäck.
Ja, det stämmer. Kan ni tänka er alla bilägare i Finland? Skulle det inte vara fint om man skulle klara sig med bara fyra däck året runt? Man skulle bli av med det där eviga spektaklet med fyra vinterdäck och fyra sommardäck och två gånger i året byta däck och det där. Och fundera, vad ska man sen hålla de där fyra däcken i som blir över i källan eller på något däckhotell? Det är faktiskt möjligt. Min transport- och logistiktidning har haft fyra bilar igång med fyra olika däcktillverkares all-season-däck, alltså året runt däck. Någonting som har utvecklats i Tyskland från 2007, 14 år utveckling. Och nu har då hela däcksbranschen och också bilhandeln sagt att hämta inte hit dem, att vi har alldeles mycket hårdare vinterförhållanden än någonsin i Mellaneuropa, och de glömmer då bort Alperna som också har snömassor. Idén är här bara den att om dessa året runt däck som vi nu har med provkörningar sen oktober, november i år, konstaterar att de är alldeles fantastiska i alla förhållanden. Vi har varit uppe i grym snö och underkylt regn och isbana och det där, och minus 24, minus 26 grader, och vi har fortsatt här uppe. De fungerar perfekt, men då skulle alla de här däckstillverkarna bli av med en extra försäljning av 4 extra däck varje år och en massa små däcks, sådana här företag som byter däck åt folk och sätter på fälgar och har sig. Så de skulle bli bort, av med jobbet, så både bilhandel, däckshandel och allt möjligt så det där. Så motarbetar aggressivt och kommer att skrika i skyhögt efter säkerhet och påstå att de här all-season-länkarna är inte gjorda för Norden. Att en sån här situation har jag tänkt på.
Det är ju det vi funderar på. Det är ju därför vi alltid säger att de har så dåliga däck i Mellaneuropa som inte duger för våra vintrar.
Ja, man har kört med det där, men att nu har vi kört med de här all-season-däckarna, 4 stora tillverkare och de är helt fantastiska. Vi har kört upp här i de brantaste backorna i Isosyöte där gäster med nabbdäck har blivit att spinna runt och vänta på sandning, på att vägarna ska sandas. Så har vi kört upp bara pang, utan några problem med de här mellaneuropeiska all-season-däcken. Det är nog någonting som är på kommande, men att som sagt, det kommer att stöta på massivt motstånd i Finland.
Ja, men, vi har ju varit skeptiska till sånt. Jag kommer ihåg att jag hade på min Wartburg i tiden hade jag portugisiska vinterdäck som inte höll någonting.
Jo, det finns sånt och det där. Nu talar man ju mycket för de här friktionsdäckerna, men att de här all-season-däckerna, det är sådana att man faktiskt kan köra ända ner till Rom från Finland med full fart och 5 timmar och spiken i botten utan att de smälter undan under det där på autostradorna i Tyskland, utan de här håller hård körning timtals på autobahn och håller också måtte här i de här värsta snöförhållandena. Det är något nytt, fantastiskt.
Intressant, vi får se hur det går med däckssituationen i Finland framöver. Gitta, vad har du funderat på?
Jag är nu igen den där som har hittat någonting bekymmersamt under veckan. Jag häckar ju mycket på Facebook och läser vad folk skriver. Och så kom det plötsligt fram en uppgift om att veterinärerna löper en bra mycket större risk att bli så utbrända eller vad det är. Men självmordsstatistiken lär vara fyrfaldig för veterinärer jämfört med det där, den övriga befolkningen. Och jag blev ju fundera på det där och ringde upp en veterinär som jag känner och frågade vad är det nu som ligger bakom en sån här sak. Och den här personen som jag nu sen kommer att hänvisa till med mitt hatord hen, för att den personen ska få vara alldeles anonym, säger att människor alltså, som kommer med sina djur och får dem undersökta och sen kanske får ett mycket sorgligt besked att det finns ingenting att göra åt den här hunden, eller möjligen kan det finnas någonting att göra, men det blir oerhört kostsamt. Så det här kan inte den här hundägaren som av naturliga skäl är väldigt, väldigt sorgsen, kan inte klara av en sån här motgång utan kommer med hotelser och ska ha pengarna tillbaka. Det finns och de hotar om att hänga ut veterinären och veterinärstationen på det här på sociala medier. Det finns sådana här grupper som sysslar med att då inte bara berätta om trevligheter utan också då ta heder och ära av veterinärer som de är arga på. Och det hotet kan också ta sig uttryck i det där som den här veterinären där blivit hotad med både hagelgevär och till och med pistol. Så att det här är inte några små saker. Min dotter blev också vittne till här för ett tag sedan när hon skulle föra sin hund på operation och satt och väntade på att få komma in. Och då var det också ett djurägande par där den ena parten skällde ut veterinären så till den milda grad att den här veterinären var så skakad att hen knappt kunde som fattar sig då inför den här operationen av hunden. Så att, och den här min min sagesperson sa också att det här utskällningen av veterinärerna har blivit hemskt mycket värre under den här coronatiden. Att det finns absolut ingen spärr längre hos människor. Och det är i synnerhet alldeles unga veterinärer som är ensamma och ännu kanske lite osäkra på sig själva. Så de har väldigt svårt att tackla den här situationen. Och de har inte heller fått någon skolning i hur man bemöter de här hund- eller kattägarnas sorg och framförallt inte den ilskan. Att det är något som helt saknas i den här utbildningen. Det här är nog en sak som faktiskt borde tas upp. Vi har ett barnbarn i familjen som studerar veterinärmedicin, så att det känns alldeles särskilt angeläget.
Förstår det. Det är märkligt att de trakasserierna kommer då. Människorna har sådana känslor för sin bästa vän, så att säga. Och sen nu med i och med pandemin så har ju folk skaffat massor med husdjur för att ha något att göra.
Ja, den här veterinären sa att människor borde tänka på att när de skaffar ett djur så borde de egentligen genast sätta igång och spara för de här veterinärkostnaderna som kommer. Det är klart att inte kan det vara billigt att vårda en hund eller en katt, eftersom all apparatur och utrustning och sånt där kostar på samma sätt som när det gäller människors vård.
Precis, ja. Ja, man måste fortsätta och kolla upp det där och se vad det
men hej.
Ja.
Hej, ja, jag förstår inte. Händer inte det här samma med kirurgar och läkare som måste konstatera att patienten inte kan överleva mera eller att det finns ingenting att göra? Månne inte de också blir utsatta för samma kritik när vi lever i en sån här tid där människorna vägrar att tro på vaccineringar och mediciner och tycker att allt är liksom något hemlighetsmakeri har att göra med Kinas vilja att ärra hela världen ungefär. Att den månaden tända på också på den här
läkare, ja.
Ja, och det där, hur tacklar de där det här problemet? Det är ju samma sak.
Nu då är det ju ett allmänt problem det där överhuvudtaget, att människor idag inte har spärrar. Det är helt enkelt, vi räknar inte med en sån uppfostran att man skulle bete sig som folk. Utan de beter sig just precis så som de känner i det ögonblicket. Men jag har nog inte hört om att någon cancerläkare till exempel skulle ha blivit utsatt för det där gevärshot, pistolhot eller då ett sånt skrikande som då det här som min dotter blev det vittne till. Men det, ja, det är nog. Nu har
det är på kommande.
Ja, på poliklinikerna, i sina jourpoliklinikerna så har de ju det nog ganska kärvt.
Man borde kanske göra som Marianne och gå omkring på isiga vägar i Bromar och filosofera istället. För att...
Hör ni, får jag säga några ord här också när jag sitter och lyssnar på de här eländigheterna. Vi ska vara jätteförsiktiga att dra några slutsatser om inte vi har tillräckligt mycket underlag och vad heter det, undersökningar, statistik. Det är svårt att säga att det har blivit allmännare, att det är mer vanligt det ena och det andra, om vi inte kan jämföra med hur det har varit förut. Och det enda som jag liksom kan förstå i den här diskussionen som ni hittills har fört, eller det som ni har sagt hittills, så är ju det att det här reaktionerna på de sociala media är ju ganska grymma ibland. Men det är sånt som folk säkert har häft ut sig förut vid kaffebordet eller på barerna. Men det syns ju på ett helt annat sätt i dagens läge. Men som sagt, så jag varnar för det här att säga att någonting har blivit otroligt mycket annorlunda om inte vi liksom har någonting som vi jämför med.
Men
jag säger bara, trots att det här som Gitta då berättar om, så det är ju en sak som har hänt, det är ju obestridligt, men vi kan inte säga hur allmänt det är.
Marianne, det är stor skillnad på om någonting talas vid kaffebordet eller om det blir synligt
för hela
folket i någon Facebook det uppviglar yes. när man gör det så där okay. via Facebook och nätet så det uppviglar alldeles på ett annat sätt än om man konstaterar något vi kan.
Exakt just, ja, det inspirerar de andra att vara lika eländiga också. Det är klart. Ja. Jag menar, men människor i allmänhet är väl inte värre än förut?
Men det är ju kanske värre.
Det syns i alla fall mycket mer.
Det syns på ett annat sätt, ja. Ja, man har träffat dem vid kaffebordet förut.
Ja, man är för en mindre kretskrig i Europa. Precis. Kanske. Ja. Nå ja, om vi ska gå över till dagens diskussion om coronaläget i Finland och restriktionerna. Vi fick ju höra i nyheterna att läget är inte så bra i Finland. För tillfället, coronasmittan ökar hela tiden och vaccinationerna hinner inte med. Har vi reagerat tillräckligt starkt eller har vi reagerat för starkt i Finland? Vad tycker ni?
Ja, om jag får säga min
åsikt. På ena sidan och andra sidan. Det kan man säga. Får jag säga bara här att fortfarande så ser ju Finland någorlunda hyggligt ut när du gör de här statistiska jämförelserna. Om vi tittar på världsläget, jag har igen plockat upp de här senaste informationen, så av de som har dött i coronan så har Finland 142 dödsfall på 1 miljon, medan Sverige har 1296, Brasilien 1298, USA 1645 och det var något annat land som hade världsrekord här. Det var UK 1841, Tjeckien 2166. Så att om vi nu ser bara på de här siffrorna, jag kan komma med andra siffror sen senare, så har ju Finland nog klarat sig bra just därför att vi har haft en liksom sträng kontroll. Och frågan är det. Att ska vi fortsätta eller ska vi släppa lös?
Det här är nu som att jämföra Niskanens 22:a placering på 50 kilometer med de 50:e som placerar sig som 50:e och 55:e. Inte kan man ju vara glad när man jämför med de sämsta. Då borde vi ju kunna gå vår egen väg och se vad vi har gjort fel, vad vi har gjort kanske rätt och framförallt bättra på det här. Och jag måste säga att nu har det ju varit en fruktansvärd cirkus hela det här med en justitiekansler som redan i november förra året tycker att det där utlänningar borde uppvisa bevis på negativ coronatest vid gränsen och det där. Och regeringen då säger att det inte är ändamålsenligt. Idag talar man riktigt allvarligt om det när de flesta andra länder redan har det. Sen har vi en THL som säger att det är gränsbevakningen som beslutar om villkoren för gränsöverskridande. Och gränsbevakningen svarar med att säga att det är THL som ansvarar för coronavillkor vid gränsöverskridande. Nu är det ju en cirkus det här. Och vi har mycket att bättra på det här.
Det blir ju inte bättre av att sen då den ena myndigheten går emot den andra myndigheten med information. Så till den delen så tycker jag nog att det är bra om man kunde göra det som regeringen, eller åtminstone då statsministern Sanna Marin, vill att det ska gå då strömlinjeformat, så att säga, det här, den här informationen, att den samlas någonstans så att den ser likadan ut när den går ut. För att för tillfället så vet ju folk ingenting. De läser en information från det ena och en motsägelsefull information sen då från den andra.
Men det här problemet är ju dagsaktuellt fortfarande idag. Vad ska man göra vid gränsen? Ska Finland faktiskt kräva bevis på att de som försöker komma in till Finland har ett bevis på för negativ coronatest vid gränsen? Man talar om det fortfarande när i de flesta andra länder, så är det absolut, det är på det viset.
Nu gick ju minister Kiuru ut igår med en tweet att de håller på att på hälsovårdsministeriet, sociala hälsovårdsministeriet, att göra upp en mall för ett där man kräver ett negativt
coronatest. Justitiekanslern har sagt om det här, uppmanat att man ska göra det här redan i november förra året.
Så du, Klaus, tycker att vi borde ha reagerat tidigare?
Precis, jag skulle säga att både THL och social- och hälsovårdsministeriet, så nu har de ju roddat så mycket hit och dit. även utan Kiurus obegripliga formuleringar. Att det där.
Jag håller nog med om också att man borde ha varit väldigt mycket mer strikt med det här inkommande vid gränserna. Och jag läste just det senaste nytt från den här morgonen att Asko Järvinen, alltså infektionsöverläkaren från HUS, han påpekar om det här att Estlands smittoläge har väldigt starkt påverkat Finland. Och det är ju just ett tecken på det här. Det gäller i synnerhet de här byggarbetsplatserna. Och nu var det till exempel för en vecka sedan så var jag väldigt glad när det stod att Lovisa inte hade ett enda fall. Och sen tog det inte hemskt många dagar till så var de väl uppe i 8. Och de var ingalunda alla då Lovisa-bor, så de kommer ju att bokföras sen på något annat än ett annat land eller en annan kommun. Men det där, det lever väldigt mycket det här och i synnerhet just de här byggarbetsplatserna, så de har ju, det har man ju konstaterat att där sker en ganska stark smittospridning. Och jag tycker att det där förslaget att man skulle ha då sådana här testningsbussar som åker till de här byggarbetsplatserna och testar dem som jobbar där, så det är alldeles utmärkt, för att man vet att det finns bland alla välrenommerade firmor och sånt här, så finns det sådana som gör vissa arbeten där man inte är så nogräknad och inte har någon kontroll på vare sig skattebetalningen eller smittospridningen.
Ja, men i Finland får man inte gå emot två överste prästar som vi har här. Den ena överste prästen är byggindustrin. Ni kan titta på vad som helst runt om i Helsingfors till exempel. Så byggnadsindustrin får fritt fram överallt. Från Elielplatsen och Spårjåkern till whatever, bygga på Malm mitt i Kärre. Och den andra överste prästen är ju vår exportindustri, pappers, skogsindustrin och metallindustrin som håller fritt fram för alla billigländer att komma in i Finland bara för att de säger att de ska ha de billigaste transporterna i Europa. Här ska inte utlänningar och billigtransporterna ännu utsättas för vägavgifter till exempel och det där. Och de ska inte ha samma vinterdäckskrav som i Sverige och Norge, utan här får man köra med sommardäck, fast alla de här fattiga östeuropeiska transportbolagen och det där. De får komma in med 2-3 tusen liter billig diesel.
Men nu var det ju smittospridningen vi skulle tala om, Klaus.
Jo,
det har vi gått igenom redan en gång eller två gånger tidigare.
Jag ville tala om översteprästen och du talade om den ena översteprästen som var byggmassindustrin.
Vi ska släppa in Marianne här också.
Ja, för det första så vill jag säga åt Klaus att jag förstår inte alls din jämförelse med, vad heter det, 50 kilometers loppet, för att när det gäller de här coronaspridningen så den är den och dödsfall i corona, så den är lägst i Finland av alla EU-länder, så Finland liksom ligger etta där. Jag förstår inte riktigt din logik, och sen så vill inte att du svara nu, för jag vill inte att du svarar nu för att nu pratar jag. Hörde du? Jag pratar nu. Jag har annat att säga också än bara det här. Och sen så vill jag också säga det att enligt en information som kom väl från THL så är det bara 1% av den här coronasmittan som nu kommer in via gränserna. Och det är också någonting att fästa uppmärksamhet vid. Och sen den andra saken som gäller gränserna specifikt då från Estland är ju det att nu ber man ju om de här intygen, de här bilfärjorna som flyttar över människor från Tallinn till Helsingfors och tvärtom, så kräver ju att man ska ha det här intyget. Så att jag menar, vi måste ju lite se vilka proportioner vi pratar om det här.
Ja, vi kan se det hur du vill, men att vi faktum är i alla fall att det har kommit över gränserna en massa tills nu, när man har lite stramat till det där. Men att vi hade ju, man kunde se i television massor av sådana här tydligen estniska jobbare som kommer hit och i tullen så uppmanades de att gå till det här coronatestet, och det var största delen gick bara förbi. brydde sig inte om det. En annan sak är att om jag har förstått rätt så har Finland i sina gränser ungefär Europas dyraste coronatest. Så att det uppmanar ju inte folk att gå och ta det där testet.
Nej, det är ett bekymmer med det där testandet, för att det var ju i början på det sättet att man fick ungefär be om att få ett tillstånd att gå och testa sig. Och sen blev man uppmanad igen att man ska gå och testa sig genast. Och när man nu till exempel då idag har försökt få tid till en testning, så då strular det här bokningssystemet så att folk inte kan gå. Jag känner till en person som borde gå idag. Jag har inte en aning om hon har fått det där tid eller inte. Men om det till exempel gäller en lärare så betyder det ju då att klassen sitter utan lärare och så ska det ordnas någon dit. Och vi vet ju att väldigt många människor, också lärare, sitter i karantän. Och det är sina 2 veckor, så att det börjar bli ett svårare och svårare pussel det här. Och då borde det ju vara på det sättet att man inte behöver betala själv för den där testningen. Det borde ju liksom i alla lägen vara så att myndigheten står för det, eller staten står för det.
Just det.
Nu är det ju inte bara inresande hit, utan också när vi stängt restauranger och krogar i Finland. Vad tycker ni om det beslutet? Var det?
Det har ju stängt på alla andra ställen också. Det finns flera länder i Europa som har haft det stängt länge. Och ändå har de värre siffror än vad Finland har. Så jag måste säga att det enda man kan tänka sig här i det här fallet är det att var och en personligen tar ansvar för sig själv och också beter sig på någorlunda sätt ansvarsfullt och använder sig av de här maskerna och försöker förhindra att umgås med så mycket människor som möjligt. Och eftersom människor inte gör det här så måste ju då myndigheterna och regeringen sätta spärrar på. Det är ju därför som man hamnar och gör det här.
Jo, det var väldigt olyckligt att sen från THL kom ut en signal att de här maskerna då är närmast en kosmetisk fråga, samtidigt som man just vill införa masktvång på inom kollektivtrafiken och så där. Det är just det här liksom, när man pratar i kors och tvärs, som gör att människor dessutom säger att men det där sa jag att det behöver man och att det har ingen betydelse. Det är liksom det allra värsta, för att då får ju människor den där känslan av att det spelar det någon roll. Varför skulle jag? Jag är ju inte rädd för coronan. Det är ju det vanliga som man hör människor säga när de blir intervjuade. Men var man inte rädd för sin egen del, så kan man ju tänka på andra och se till att då de slipper sjukdomen.
Nu är det ju i princip alldeles fel också det att ge generella sådana påbud som gäller hela Finland när situationen är helt olika. Jag har diskuterat här uppe i Lappland med de här restaurangägarna, och här funnits väldigt få smittofall. Och de knäar alla de här restaurangägarna här och hotellägarna här uppe och säger att ni har ju smittorna nere i södra Finland och i Helsingfors, och då ska vi ändå ställa oss under samma påbud och samma restriktioner som ni där nere.
Men de väntar ju bara på att turisterna kommer här nerifrån, och det är ju de som sen då kommer med den där smittan. Och det gäller ju inte enbart de här turisterna som kommer till deras restauranger, utan det gäller också säsongarbetare. Och det är ju just där det har också funnits smitta nu. Och det påminner mig om hur det var då i Österrike, där det fanns då det här beramade fallet med den här baren. Där som då sen fick heta viruslingo på finska.
Ja, men att det där jag hänvisar bara till statistiken som Marianne är bra på. Nämligen, ta nu fram statistiken om smittofall i norra Finland och i södra Finland.
Marianne.
Det var det som jag just tänkte komma till, för att där är det så tokigt att så som de läste just i nyheterna också, så sa de att så många nya fall och de flesta i Helsingfors, men de har ännu inte en enda gång i Yles nyheter sagt i förhållande till befolkningen vad det är. Och det är det som är det tokiga. Det är ju klart att det är mest i Helsingfors och i Nyland när det bor minst människor här, men om man tar det i förhållande till befolkningen så kommer det troligtvis att se lite annorlunda ut den där kartan. Så därför så tycker jag att Yle borde lära sig också att säga hur det är på riktigt och inte bara vad som är det mesta. Den största befolkningen finns i Helsingfors och Nyland. Så jag blir så nervös på det här när de här jämförelserna blir helt tokiga när inte folk håller reda på det.
Det stämmer absolut det där också, men att fortfarande så har de minst fall här uppe i norr.
Trots att här har varit, jämförelse med befolkningen, snälla vän.
Här har varit alla sportlov till och från över hela Finland. Fortfarande är det allra minst antalet.
Då kommer vi ju bekvämt över till ordningen på vaccinationerna. Nu har det ju talats om att vi borde kanske prioritera ställen där det förekommer mera smitta. Vad tycker ni om det?
Jag tycker att det är en rätt så god idé. För att om man ska försöka få stopp på en någonting som börjar galoppera redan nu, så borde man ju sätta in då den här vaccinationen där och inte börja fundera då på om det är rättvist så där regionalt sett eller så. Det kommer man inte så förfärligt långt med, utan där människor helt enkelt träffas eller andas in samma luft som föregående har åkt ner i hissen. Så det är nog där. Och där människor bor trångt och helt enkelt inte kan hålla det avstånd som man rekommenderar. En rekommendation är ju bara en rekommendation, men det blir ju liksom ett meningslöst slag i luften ifall man inte ser till verkligheten. Och verkligheten är ju den att det finns vissa områden i Helsingfors där, i synnerhet då de här familjerna som har kommit utifrån och helt enkelt av ekonomiska skäl inte kan bo stort nog för familjen, så där sprids det mycket snabbare någonstans.
Det här är idealet, men sen kommer du till den politiska verkligheten och det sägs att det här är riktigt ett golden handshake åt Halla-å. Om man börjar att koncentrera vaccineringarna till de här inflyttade och det där så kallade utlänningar som finnarna.
Men om man ger åt hela det området så inkluderar man ju människor av alla sorter också.
Ändå kommer
också sannfinländare.
Det kommer att utnyttjas politiskt på ett otäckt sätt.
Vad tycker man?
Jag måste säga att jag håller med Gitta här i det här fallet nog också. Jag tycker att det är en sak som man borde vad heter det, fundera ordentligt på. Så sa ju också Sanna Marin här i den här lördagsintervjun på Yle att det är en sak som borde funderas på. Men får jag, för att nu göra det lite gladare det här budskapet, så läsa vad Helsingin Sanomat skrev i sin ledare på söndagen. Och jag måste säga att jag var mäkta förvånad. Men där talar de om just hur fint Finland har klarat av hittills den här coronapandemin. Och säger att det är tack vare styrkorna i det finländska samhället, fungerande institutioner, god hälsovård, utbildning, utbildad befolkning, social sammanhållning och förtroende för myndigheterna. Och sen så säger de också att Finland har haft tur med ledarskapet. Marin håller i tömmarna och styr landet skickligt i en svår situation. Statsminister Marin tar sin plats bland landets betydelsefulla ledare. Har ni hört på maken vad Helsingin Sanomat skriver om det här landet? Och vi bara skriker här att inte vi klarar av det hela.
Det här skulle du inte säga om det skulle vara en manlig statschef eller premiärminister. Men för att det är Marin så kan jag tänka mig att du jublar.
Nåja, men det var i alla fall det som... Men och som vi hörde här just som de mest utsatta områdena. Vi hade en diskussion i Slag efter 12 förra veckan. Där en somalisk kvinna från Kråkkärre i Åbo fick frågan att hur många som hon känner kan jobba på distans. Så sa hon ingen. Och alla som jag känner, eller 90% av dem jag känner, kan jobba på distans. Så där har vi ju en stor skillnad.
Där är liksom den enorma skillnaden att de som måste vara på jobb och som är i arbete, alltså servicearbete eller vårdarbete, så och det finns ju invandrare som är i vårdarbete, ganska många också, så att Man kan inte bara så där liksom säga att man ska hållas hemma och hålla distans, utan man måste se till, som jag sa, liksom verkligheten. Men det som vi har framför oss också nu, den här frågan är om utegångsförbud eller liikkumiskielto, som de talar om på finska, som ju låter lite annorlunda. Det betyder ju mera det att var man får röra sig. Jag skulle vilja hellre då också att tala om något slags rörelsedirektiv eller något sånt istället för utegångsförbud. För vi kan nog inte tänka oss att låsa in hela det här landet. Vi prövar ju på det, vi som är över 70 redan här på våren och långt in på sommaren. Och människor mår ju ohyggligt illa, så att de måste ju kunna gå ut och röra sig, för att muskelstyrkan försvinner och andningen fungerar inte som den ska, så att man får en massa inte bara psykiska utan också rent fysiska men av det här, och då blir man ju mer mottaglig för vad som helst.
Ja, ska ett glesbefolkat land som Finland kunna...
Det är ju det som man måste använda det ordet. Det där utegångsförbudet, så det använder HBL, men det är ju inte det som regeringen talar om. De talar om en begränsning av rörelsefriheten. Men får jag återkomma ännu till det här med de som inte har möjlighet att göra distansarbete. Jag tycker det är en bra orsak att försöka hitta de personerna och ge möjligen den här vaccineringen, och de som inte man behöver gå liksom på något annat sätt och kolla av det hela.
Bra. Tack ska du ha för det, Marianne Laxén. Gitta Dahlberg och Klaus Bremer, vår tid tog slut nu. Tack för den här diskussionen. Vi träffas igen.